Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotexten ska vi läsa. Det är första Thessalonikerbrevets femte kapitel, verserna 16-24. Så lyder Guds ord. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Och fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, i evangelietexten hörde vi om de 10 spetälska som blivit friska, och att bara en av dem vände tillbaka för att tacka Jesus. Och Jesus frågade, var är de 9 andra? Och naturligtvis var det ingen som kunde svara på den frågan, och vi kan ju heller inte svara på den frågan, var är de 9? Vi kan ju gissa var de var. De hade troligtvis gått och visat sig för prästerna, precis som Jesus hade sagt att de skulle göra. Och de hade blivit botade under vägen, så att när prästerna gjorde allt vad som var föreskrivet i lagen, så blev de förklarade rena. Och när de hade blivit förklarade rena, så återvände de hem till sina familjer och vänner och sitt gamla liv som de levde före det att de blev sjuka. Nu var allt som vanligt igen, med arbete och vänner och intressen. Jesus ställde ju heller inte frågan för att få något svar. Och om det var någon där som kunde ge ett svar, så var det väl han själv. Han visste ju var de var. Jesus frågade, var är de 9? För att vi ska förstå att var de än var, så var de i alla fall inte på rätt plats. För vad är rätt plats för människor som har blivit frälsta av Jesus? Och vad är rätt plats för oss? Ja, det finns bara en rätt plats för frälsta människor. Och det är ju hos Jesus, nära Jesus, för att tacka honom. Och idag ska vi lära oss vad som är Guds vilja med oss, med våra liv, vi som har kommit till tro på Jesus Kristus, för att vi ska visa vår tacksamhet till honom. Paulus skriver ju i vår text som vi har valt för dagen, detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Och när vi sen när vi läser den här texten, så får vi 8 snabba uppmaningar eller befallningar som visar vad som är Guds vilja med våra liv. Och det här är ju inte mänskliga råd, goda råd för hur vi ska leva, utan det här är Guds vilja med våra liv. Det är alltså gudomliga principer för våra liv. Och de flesta i vårt samhälle, i vårt moderna samhälle, skulle nog tycka att det hela inte var så goda principer. De flesta skulle nog tycka att det var rent nonsens det här. Det här är ju omöjligt att leva efter. Man skulle tycka att det här begränsar ju ens frihet alldeles för mycket. Men för oss som är i Kristus Jesus, så är det Guds vilja, det är Guds goda vilja med våra liv, för att vi ska få sann frihet, sann glädje och lycka. Och vilka är då de 8 uppmaningarna? Var alltid glada, be utan uppehåll, tacka Gud i allt, släck inte anden, förakta inte profetior, pröva allt, behåll det goda håller borta från all slags ont. Och det kan ju tyckas omöjligt att leva så att man alltid är glad. Det är ju ganska lätt att vara glad när allt går bra. Men hur ska man orka att alltid vara glad också under prövningar och lidanden som ger mycket sorg i livet? Ja, för de som är i Jesus Kristus så finns det glädje också mörka dagar, också i sorgen. Varför? Jo, vi vet att Jesus Kristus, vår kärleksfulla frälsare, sitter på Guds högra sida och han regerar precis allting i himlen och på jorden. Så det som drabbar oss, det drabbar oss inte av en slump, och det är inte ett blint öde, utan sorgen, om den kommer, när den kommer, så är det någonting som vår kärleksfulla frälsare tillåter i våra liv för att det ska samverka till det bästa för oss. Lidandet, sorgen, prövningarna för oss närmare honom, och den meningen, så beskriver Paulus det i Romarbrevets 5:e kapitel. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, och tålamodet fasthet, och fastheten hopp, och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Prövningar, sorg, lidande, det renar vår tro, likt guld renas i eld. Petrus skriver så här: var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro, för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Och så när lidandet, sorgen, prövningarna kommer, så vet vi i alla fall att det är i alla fall en sak som lidandet och sorgen inte förmår. Lidandet kan aldrig någonsin skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och anden kommer till vår hjälp och ber för oss i vår svaghet. Och vi vet att Gud är trofast och håller sina löften att vaka över oss och bevara oss till det arv som ligger klart och redo och bevarat åt oss i himlen. Och vi vet att Jesus Kristus har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Och på grund av alla de härliga löftena så kan vi räkna det som en ren glädje när vi råkar ut för olika slags prövningar. Så som Jakob skriver i sitt första brev. Räkna det som en ren glädje när ni råkar ut för olika slags prövningar. Och vi ska tänka på att i de första kristna, urkyrkan, de första kristnas liv, det var nog inte egentligen mycket i de första kristnas liv som var så mycket att stå efter. I alla fall så tror jag inte en modern svensk skulle finna så mycket nöje i att leva som de levde, som fick alla de här härliga löften och uppmaningarna. De var förföljda. De flesta av dem var mycket fattiga. Och ändå hade de första kristna en glädje i Kristus som ingen och ingenting kunde ta ifrån dem. Och vi kan också alltid vara glada. Det kan ju också tyckas omöjligt att be utan uppehåll. Be utan uppehåll. De flesta i vårt samhälle skulle nog tycka att det här är rent nonsens. Hur kan man be utan uppehåll? Man måste väl i alla fall få ta rast för att äta och sova. När Paulus kommer med den här uppmaningen, då tänker han sig inte att vi ska hela tiden sitta stilla med knäppta händer och böjt huvud. En kristen överlämnar hela tiden, medvetet eller omedvetet, allt i Guds händer. Det är den inre attityden som kommer också till uttryck i böner, i lovsånger, i tacksägelser. Men många gånger så är det nog så att vi ber Gud om hjälp med det vi behöver, men sen glömmer vi att tacka honom när han svarar våra böner. Det var det som var problemet för de 9 i vår evangelietext. Det var ju bara en som kom för att tacka Jesus. Och må Jesus fråga, var är de 9? Påminna oss om att komma till Jesus för att tacka för det han har gjort för oss, det han fortfarande gör för oss, det han har lovat att göra för oss. Det behagar honom att vi är tacksamma och kommer till honom och tackar honom för hans välgärningar. Och vår tacksamhet begränsar sig inte till att bara uttrycka tacksamheten i ord, alltså i böner och lovsånger. Vi kan också uttrycka vår tacksamhet i handling, i ord och handling. Paulus skriver det i Kolosserbrevets 3 kapitel: allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu Kristi namn och tacka Gud Fadern genom honom. Och på så sätt kan tacksamhet uttryckas i vårt dagliga liv. Föräldrar uttrycker sin tacksamhet genom att fostra sina barn, genom en kristen fostran och gemensamt ta ansvar för familjen. Den som har ett arbete utför det troget och trofast. Den som har en tjänst utför den tjänsten. Den som kan hjälpa andra hjälper. Och på det sättet så kan vi visa vår tacksamhet i också i handling, i vår dagliga gärning. Och allt vad vi gör som Guds barn i tron på Jesus Kristus, det tar Gud emot som ett uttryck för vår tacksamhet. Det är vårt tackoffer, det är trons frukt. Om vi äter eller dricker, vad vi än gör, så vill Gud att vi ska göra det till hans ära. Och det är så vi tackar Gud i allt. Nästa uppmaning på Paulus lista är: släck inte anden. Och den eld som anden har tänt hos oss, det är ju trons eld. Det är anden som har tänt den. Vi har inte tagit oss tron själva. Och så snart vi har fått tron så har vi också blivit nya människor som vill följa anden. Vi vill korsfästa vårt kött med dess lidelser och begär. Det är den gamla människan som inte vill och inte kan underordna sig Guds lag och som ständigt strider mot anden. Men när anden har tänt tron hos oss har vi blivit nya människor som vill följa anden och vill kämpa den goda kampen, trons kamp. Och för att vi ska segra i den kampen så har Gud gett oss nådemedlen. Han har gett oss Bibeln, han har gett oss sakramenten, dopet och nattvarden. Och genom de medlen så stärker anden vår tro och förnyar oss så att vi gärna vill följa anden. Men försummelse att bruka nådemedlen, om vi inte bryr oss om vår Bibel, inte bry oss om gudstjänsten eller komma till den, vem är det då som har fördel av det? Och det är den gamla människan som får överläge, och det är på det sättet anden släcks. Och just det här att betona bruket av nådemedlen, det är någonting som kommer igen i nästa uppmaning: förakta inte profetior. Och termen profetier, det syftar på Guds uppenbarade ord. En profet, det var ju en som framförde ett budskap från Gud till människor. Och Bibeln, den utgörs av många sådana profetier. Gud har gett många sådana profetier som Hebreerbrevets författare skriver. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Vad är då förakt för profetier? Jo, det är ju att man inte vill erkänna skriften som Guds ofelbara ord. Man vill inte betrakta skriften som inspirerad av Gud. Och den här läran, den vi kallar verbal inspirationen, alltså att varje ord i skriften är från Gud, inspirerat av Gud och därför ofelbart. Den här läran om verbal inspirationen, den betraktas ju på många håll idag som rent nonsens. Och man ringaktar skriften genom att jämföra den och jämställa den med mänskliga böcker, med mänskliga författare. Och man nonchalerar verser, fastän det står klart och tydligt i skriften vad som är Guds vilja, så nonchalerar man det. Man nonchalerar hela kapitel, man nonchalerar hela böcker, allt eftersom man själv väljer och drar. Och Paulus manar oss nu att inte göra så. Förakta inte profetier. Och vi ska komma ihåg den allvarliga varning som avslutar, som en sammanfattning avslutar hela uppenbarelsen i uppenbarelsebokens 22 kapitel. För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag, om någon lägger något till dessa ord ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, så ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. Det kristna livet, det innebär att vi ständigt ska pröva allt, tillägger Paulus. Och ordet som används här för att pröva, det är samma ord som används när man prövar renheten och äktheten hos silver och guld. Så om det fanns några orenheter i det här metallstycket som prövades, så klarade inte provet. Och vi ska pröva allt, och då måste vi ha en måttstock för att pröva allt. Och det är, vi ska pröva allt i skriftens ljus. Och att pröva allt innebär att vi ska pröva allt som lärs ut som Guds heliga vilja, alltså lag. Och vi ska pröva allt som förkunnas om Guds kärlek och nåd, alltså evangeliet. Och vi ska hela tiden vara på vakt mot orenheter som människor kan blanda in i Guds sanna och dyrbara ord. Allt vi möter i vårt dagliga liv ska vi pröva i skriftens ljus. Och så snart vi har gjort prövningen, då ska vi också handla, vi ska agera utifrån den. Om vi har funnit något som är gott, så ska vi behålla det. Och det som är gott, det som vi ska behålla, det är ju det som klarar provet, som är i full överensstämmelse med skriften. Å andra sidan, om vi har funnit något som strider mot skriften, det som är ont, ska vi hålla oss borta från det. Och Gud vill här, det ord som används där, är att skapa ett avstånd. Gud vill att vi ska skapa avstånd mellan oss och allt det som strider mot Guds ord. Och varför är det så viktigt? Jo, därför att på ett ställe står det att lite surdeg genomsyrar hela degen. Så där man blandar in lögn i Guds sanning, där kommer lögnen successivt att förstöra sanningen och leda till den ena villoläran efter den andra. Men uppmaningen gäller inte bara falsk lära, utan den gäller ju allt slags ont. Så vi ska hålla oss borta från allt slags ont, all ondska, all orenhet som djävulen kan tänkas hitta på och komma med. Och när vi läser den här listan uppmaningar, så måste vi säga att det är ju verkligen en respektingivande lista uppmaningar som Paulus sätter fram för oss och våra liv. Men det är en lista uppmaningar som är inspirerade av anden. Och någon författare har kallat det här juvelerna som kröner det kristna livet. Det är principer för vårt liv som Gud har gett oss till vårt bästa, både för det här livet och så för det eviga. Och vi ska nu läsa dem en gång till. Vi ska läsa dem sakta. Vi ska låta dem gå in i örat och landa i vårt hjärta och få ett rum där. Och så sen ska vi gå med och leva efter dem med Guds hjälp. Var alltid glada. Be utan uppehåll. Tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Förakta inte profetier. Men pröva allt. Behåll det goda. Och håll er borta från allt slags ont. Och fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska själv också utföra sitt verk. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, himmelske Fader, för själva livet. Vi tackar dig för att alla våra dagar har blivit uppskrivna i din bok, förrän någon av dem har kommit. Vårt liv står i dina händer, och därför vill vi alltid vara trygga och glada vad som än händer. Hjälp oss med det. Vi tackar dig, Jesus, vår frälsare, för att du har frälst oss från syndens och dödens våld och berett plats åt oss i himlen. Hjälp oss att höja blicken till dig, så att vi får rätt mål för våra liv, och alltid tackar dig. Vi tackar dig, helige Ande, för att du varje dag förlåter våra synder och bevarar oss till evigt liv. Hjälp oss att alltid vara glada och tacksamma för dessa gåvor. Dessa rika gåvor som övergår allt annat. Amen.